Ni lyssnar på Skipod 157, en podd om konditionsträning och längdskidåkning.
Ja, och kanske långlopp i synnerhet, va?
Absolut så, Robban. Vi gästas idag av kanske Sveriges snällaste och mest ödmjuka skidåkare.
Ja, det är Götes pojk också.
Ni kommer få höra mer om Götes pojk alldeles strax, men först vill vi hälsa alla lyssnare hjärtligt välkomna, och det gör vi så här, Robban. Om du tränar för hälsa och välbehag
eller sliter som en gnu, välkommen till Skipod 157.
Här är Lasse
och Robban
med möten, musik och udda intervju.
Välkommen till Skipod 157.
Du kan lyssna i bilen,
på promenaden,
när helst du vill, men helst nu.
Välkommen till Skipod 157. Har du höjt volymen, lyssnar du, för nu kör vi Skipod 157.
Nu är vi varma i kläderna, är vi inte?
Ja, något sån här i alla fall.
Vad härligt. Flygande start, som man brukar säga.
Ska vi flyga också över till våra rätta positioner kanske?
Gör så, Robban. Du kan väl börja och berätta lite grann. 157% äkta idrottsman från Mellansel via Sollefteå, Östersund, och idag så landar vi i Orsa. Robin Bryntesson, vem är det vi gästas av idag?
Ja, det är Götes pojk, Birgittas son och stakfenomenet från Mellansel.
Jag har ju tittat sån micka.
Ja, lite ringrost inredning, det kan man väl ändå säga.
Ödmjukheten själv skulle jag lägga till där.
Ödmjukheten själv, ja, precis. Ja.
Vi pratar om Fredrik Byström. Stort varmt välkommen till Skipod 157.
Tack så mycket. Vad roligt att få komma hit.
Alltså, jag och Robin, vi har ju bra kläm på dig. Men jag tror inte lyssnarna har lika bra kläm. Så vi brukar ju lösa det här på det enkla sättet att vi har någonting som du kallar för, vad kallar du för, Robban?
Ja, man brukar ju prata om faktarutor, men det är väl här en fakt-app-ruta som vi har skissat ihop.
Ja, man kan säga att det är lite snabba frågor för att få en lite bättre bild av vem är egentligen Fredrik Byström.
Robban Brynte presenterar faktaprutan.
Jajamän.
Är du redo?
Ja.
Ja, men då tycker jag att vi kör. Jag frågar ålder.
33.
Och hur gammal känner du dig egentligen?
24.
Det är bra. Familj?
Jag har en dotter på dryga 3 år och en fru.
Bor?
Orsa.
Utbildning?
Ja du, det är ganska rejäl utbildning. Jag har ungefär 33 år i skidbranschen och ja... Det är det.
Ja, det är ganska imponerande.
Ja, och titel med den utbildningen.
Ja, skidåkare.
Ja, den är fin,
ja,
titel.
Inte helt oväntat.
Vad läser du för någonting?
Ja, just för tillfället är mycket coachning. Lite mentalt. VM-resan med Bengt Wiström är en favorit som jag läst ett antal gånger.
Oj.
Vad lyssnar du på?
Det är mycket pop och lite techno-aktigt. Silver är väl en av favoriterna.
Bästa skidåkare du tränar med?
Det är nog Dan Rickardsson.
Spännande. Värsta krasch du har varit ut för?
Ja, det är ju direkt. Jag har inte gjort så många krascher, men en krasch är ganska rejäl. Jag fick hänga med sprintgrabbarna, sprintlandslaget, till Portugal tror jag det var. Och de lurade iväg mig. Jag fick ju hybris att ligga först. Och sen visste vi inte riktigt hur nedförsbacken var. Och sen fortsatte nedförsbacken bara. Och sen var jag tvungen att lägga mig ner i asfalten. Och för att inte köra ihjäl mig helt enkelt. Så att det är en av mina värre krascher.
Ja, vill jag komma tillbaka till det där, känner jag.
Ja, jag känner också lite grann att du borde kanske kikat in på våra 7 olika tips på utförkörning kanske då.
Ja, du tänker på bromstekniker.
Ja, men den kom ju efteråt.
Ja, den gjorde det.
Ja, ja. Annars hade det ju varit hur långt som helst. Ja.
Den mest imponerande prestationen du har upplevt i skidspåret, din egen eller någon annans?
Ja. Alltså den mest imponerande, det är ju Johan Olssons VM-guld i Val d'Isère. Det är stört imponerande, framförallt mentalt. Det är... Nej, där är jag mäkta imponerad.
För egen del då?
Ja.
Guldkornet.
Ja. Ja, det...
Det är många.
Ja, det är ju det. Så det är lite svårt, att hitta... Alltså. Det ska nog vara...
Finns det lite att välja på? En tredje plats på ett junior-VM. Ja. 24 plats på ett Vasalopp.
Ja, precis. Jag skulle nog säga... Mitt andra JVM-brons är nog bland starkare av mig själv.
Grymt. Favoritställe att träna?
Ja, jag har ju blivit väldigt hemmakär sedan jag flyttade ner till Orsa. Så att jag trivs otroligt bra i Orsa. Och träna hemma i Sverige. Annars så... Livigno är ju en stark kandidat också. Utomlands.
Italien.
Mm. Var tävlar du helst då?
Där... Jag har ju... Jag trivs bra i Tjeckien tycker jag. Ändå roligt. Även fast det alltid är skitväder och allt möjligt. Men ändå... Ändå roligt att tävla där.
Och de har ju bra pilsner där också, va?
Exakt, billigt.
Ja. Och du gillar väl öl?
Ja, nästan.
Nej, jag har väl något minne av det här. Jag vet inte, är det, om jag säger cider eller öl, vad säger du då?
Ja, det blir ju ganska klart cider. Så att jag håller mig inte i den kategorin.
Och när vi snackar Tjeckien, då snackar vi Gisärska nu. Eller snackar vi Tjeckien som land?
Nej, det är Gisärska, Padesatka. Långlopp där i Tjeckien.
Ja,
gött. Du, det här är en spännande fråga. Vad kör du för bil?
Ja, jag kör lite olika. Det är Subaru och Volkswagen.
Så du kör två olika där?
Ja.
Ja, det är stort.
Lite beroende på väder kanske. Vad röstar du på för parti då?
Jag röstar Moderaterna sista gångerna.
När grät du senast?
Ja, faktiskt har jag blivit rätt känsla av mig. Nu är jag inne i en poddperiod, framförallt när jag är ute och springer. Och nu minns jag inte vilken podd. Det har varit så många på slutet, men senaste dagarna... Så var jag och grät i skogen och var ute och sprang för mig själv.
Får hoppas att det kan bli samma efter den här podden.
Ja, precis.
Ja, det är några tårar av en annan orsak, ska jag tro.
När var du onykter senast då?
I särska på alldeles sätt.
Ja. Ja, det är ju inte så här jätteofta nu för tiden.
Var det värre när du var yngre?
Ja, det var ju det. Det var... ett bröllopsfest i Östersund här i somras. Som det varit lite så.
Det har varit lite så. Förebild, Fredrik Byström.
Ja, jag har ju som inte haft någon. Jag är som hela livet att den har sett upp till. Utan Per Elofsson såg jag upp till när jag var yngre. Men sen har jag sett upp till Tommy Lindby, svärfar. Så att det är inte någon speciell, utan det är lite olika.
Mm.
Vad surfar du på?
Ja, det är mest mobilen.
Favoritsida?
Favorit är nog Langren är väl en langren.com är väl en stående sida som jag går in på. Det är alltså en skidsida i Norge.
Ja, du är genuint intresserad av skidåkning.
Mycket.
Ja, det blir det mycket skidåkning. Jag menar, frugan är också gammal elitskidåkare, Julia Lindby.
Mm.
Med SM-medaljer i bagaget, vill jag tro.
Ja.
En bronsmedalj från Åsarna 2007. Ja. Mm.
Nej, det blir inte så mycket skidåkning hemma. Det är ju mest fokus på vår dotter, så att det är inte alls mycket tränings- eller skidsnack hemma. Så det är ganska skönt ändå att få koppla av.
Skulle du säga att du är 24 timmars utövare, den som alltid tänker på sin skidåkning, oavsett vad det gäller vad man äter, vilken tid man går och lägger sig, vad man gör mellan passerna och så vidare? Eller är du mer av och på typen?
Jag är nog mer av och på. Givetvis så försöker jag går inte till ett, om det är någon som ska ha middag och alla är dyngförkyld, så går jag inte dit, utan då hoppar jag över det. Och men jag är nog mer av och på än 24 timmars skidåkaren.
Just det. Hur agerar du när familjen är förkyld? Har ni olika sovrum, du och Julia, ifall hon är förkyld till exempel?
Ja, när Julia blir förkyld så kan jag sova på övervåningen i gästrummet. Men när vår dotter blir sjuk så är det svårt att undvika, så att då är jag bara hoppas att jag klarar mig.
Ja.
Hur gör du, Robin? Du har ju nyss blivit förälder här, far till lilla vilda Rosa Bryntesson. Vad är din strategi vad gäller baciller och barn?
Jag är inte så brydd om det, tror jag. Jag kör nog bara på. Jag hoppas på att det går ändå. Jag tror man ska utsätta sig lite för lite baciller och grejer också.
Ja, men är det inte lite så? Alltså, det är ju lite hysteri det här. Man ska tvätta händerna med alkohol för att få bort bakterier och så vidare. Men kan det inte vara hälsosamt till en viss grad att utsätta sig lite grann? Liksom?
Det tror jag helt säkert. Det är bara att se på svärmor. Hon har jobbat som lärare i hela sitt liv. Och träffa massa barn som är sjuka. Och hon är ju aldrig sjuk nu för tiden.
Nej.
Så att jag tror att man bygger upp. Och sen tillbaka till dig, Robin, så tror jag nog att du är en av de avslappnade personerna när det gäller sånt där. Och du är ju stort sett aldrig sjuk.
Ja, det är sant faktiskt.
Det är bara diabetesen som har satt sig rejält. Då.
Ja, precis. Mm. Men den smittar inte, det gör den där.
Ja, den kan väl trampa några led neråt i släktträdet kanske. Men jag vet inte om den smittar så här över bords. Jag tror ni kan vara ganska lugn.
Oh.
Skönt.
Ja, verkligen. Vad sitter du på för blodsocker nu förresten? Har du koll?
En bra fråga. Jag sitter inte på en blodsockermätare inne i det här rummet. Vi fick med oss mycket hjärtraljer, men ingen blodsockermätare den här gången.
Vart sitter vi, Fredrik Byström? Lyssnarna vet inte vart vi är någonstans.
Vi är ju i Torsby på ett träningsläger med teamet. Och vi bor på Valbergsängen, som är ju närheten till Torsbys skidtunnel där vi snurrar många varv. Och det är en tunnel för att åka på snö, 1,3 kilometer tror jag den är.
Mm. Det är stabila förhållanden.
Ja, det är väldigt stabila och bra förhållanden där inne. Det är väl inte det roligaste att snurra varv på varv där inne med betongen, men det var nollställa skallen.
Vi tar oss igenom dagen. Vad har teamet, alltså lager 157 skiteam som du tävlar för dem och tränar för. Vad har ni gjort för idag på läger i Torsby?
Idag så körde vi ett längre pass in i tunneln. Det var 4 timmar stakning, lugnt distanspass. Och
4 timmar i betongröret alltså.
Ja.
Hur många varv snackar vi liksom? Har du koll?
Jag vet inte. Jag
tänker man bort sånt?
Robin, om du räknade varven.
Ja, jag räknar faktiskt varven.
Ja.
Du gör det alltså?
Ja.
Inte det psykande liksom?
Nej,
jag vet, det är 72 varv kvar.
Ja.
71 varv kvar liksom.
Lite i den stilen blev det.
Mm.
Ja.
Drygt 60 kilometer blev det. Får ni ju dela det då med.
Med betoning på drygt skulle jag gissa.
Ja, precis.
Och ett antal höjdmeter också. Det är ju lätt att glömma det.
Ja, det är ganska tuff slinga ändå. Det är ju 2 rejäla backar åt. Man säger att man åker hållet åt varsitt håll. Så att det tar på armarna att staka 4 timmar.
Och bara stakning?
Ja.
Och jag måste ju skarva lite grann här. Man ser ju ofta Byström innan tävlingar och runt tävlingar. Då är det ju dags att fila på stavarna. Många tänker ju skidorna, men framförallt då man kommer till stavarna, Bysse. Där är ju du strået vassare än de flesta. Vad säger de om stavfästet inne i tunneln idag?
Jo, men det är väl så där. Det är ju många som åker varv på varv på varv, så att det är ju lite sockret, men det är ju toppen att få träna i det också. Det är inte alltid stenhårt som jag vill ha det.
Men folk som ska börja åka skidor, eller precis börjat åka kanske, och letar efter en stav. Vad ska man tänka på? Vad gäller längd på staven? Vad gäller trugor? Vad gäller remmar? Vad är det som, har du några generella tips? Vad är viktigt för dig? Är det någonting som du kan föra över mot motionären?
Ja, längden. Jag är 181 centimeter lång och kör på 154 centimeters stavlängd.
Och det är ganska vanlig längd.
Ja, det kanske är någon centimeter längre än. Ofta så säger man ju 30 centimeter under. Ja, precis. 30 centimeter under sin kroppslängd. Så det är väl lite längre än vanligt. Och ofta så är det ju lite lösare förhållande i långlopp.
Så att du väljer längre stav för att det är lösare?
Ja,
alltså.
Precis. Sen remmen vill jag ha så tajt som möjligt och sitta så tajt som möjligt mot staven och sen truger är lite beroende på vad det är för före.
Du byter ganska ofta?
Ja, det är allt från smått till ganska stora då, beroende på hur hårt stavfäste.
Men då är det så att du har stavar med färdigmonterade truger eller står du kvällen innan?
Nej, det är färdigmonterat så då väljer jag när det är dags.
Om man skulle ha ett par stavar då, vad rekommenderar du för storlek?
Då skulle jag nog ta en stor truga.
Ja, för det är lite skillnad.
Mm. Ja, det som är negativt med stor att det kan ju påverka pendeln, men det är ju inte den värst största trugan som finns, utan det är ju stora men inte den största.
När vi snackar pendel, då menar vi alltså fasen från det att stavarna släpper mot snön tills de ska fram igen till utgångspositionen.
Precis.
Det kan vara bra att ha koll på. Det är kanske inte alla som vet vad en stavpendel är, men så är det.
Mm. Är det någonting annat man fokuserar på än stavpendeln där då man snurrar de här 52 varven?
Ja, vad tänker du på egentligen, Bys?
Ja, idag så körde vi ju väldigt mycket teknik där tränarna filmade oss och vi gick igenom vad vi kan bli bättre och så det är ju, största delen är ju tekniktänk hela tiden, varje stavtag, söka bättre känsla och hitta vad som kan vara mer effektivt och så det är, största delen är tekniktänk.
Vad har du haft i huvudet idag?
Ja, det är ju försöka komma fram och upp. Det är ju svårt att prata.
Ja, det är ju lurigt det här.
Med små alltså. Detaljer. Det är ju...
För det är väldigt små detaljer man jobbar med, misstänker
jag. Ja, exakt. Så att...
För gemene man känns det som att stakning kan ju vara en del bara. Men då man är tillsammans på läger här, tillsammans med lagerläger 157 som jag kallar det, då blir det, då ser man ju att man kan ju dela in stakningen i 1, 2, 3, 400 delar. Och... Det är de här små delarna som man märker att ja, framförallt Bysse håller på att slipa på. Och jag tror det är ganska smart tänk och jag tror att det är jäkligt bra gjort. Mm.
Ja, Bysse är ju känd lite grann för att vara lite pionjär, ska jag säga. Vad skulle du säga själv? Stakningspionjär Byström, håller du med eller inte?
Både och. Jag har ju varit tidig, men det är ju, jag har varit tidig i stakningen. Men det är inte den som har varit... först, absolut inte, utan jag har ju hängt på någon som var det, jag är ju snabb på att hänga på.
Men säg tidig med stakning, är det liksom definierar du det? Kan du gå djupare att du är tidig med stakning?
Det är att jag började staka tidigt, att jag märkte fort att för mig gick det fortare att staka uppför istället för att diagonal använda fäste. Och det var ju framförallt när jag höll på med sprint som jag valde ofta stakning istället för fäste.
Det är så att du kör på blanka skidor och bara stakar.
Exakt.
Hur många, alltså, är det fjärde eller tredje säsongen helt utan fäste på klassiskt, bara stakning?
Ja, det är något sånt. Så det, ja, och sen ska jag jämföra med mig mot när jag höll på att åka med fäste, så åker jag fortare nu utan.
Ja, det är så.
Ja, det är...
Det är en het potatis det där, stakning mot diagonal. Och det finns ju ganska många förespråkare för diagonalen som tycker det är tråkigt att den försvinner ut ur sporten och att det finns någonting visuellt och någonting väldigt traditionsbundet med just diagonaltekniken och längdskidåkning. Jag vet ju att du är ju lite en stakförespråkare.
Mm.
Hur känner du i den här diskussionen? Ska man förbjuda... stakningen, eller ska man till och med splitta den så att vi har klassisk skidåkning, stakning och skate?
Mm. Nej, för mig tycker jag det är bara häftigt att se vilken utveckling stakningen har haft och att om jag tänker i vintras, den mest intressanta tävlingen när jag kollade på tv, det var världscupen i Davos, när det var stakarna mot diagonalerna så att säga, och det är så, det är det som är så häftigt tycker jag, att det blir den kampen lite. Så,
några vågar och
ja, det blir ju raffinerat det där alltså.
Ja.
Men vad är stora skillnaderna liksom? Många tror ju att det är glidet som är skillnaden, men det är väl en liten myt där inte?
Ja, det är så många gånger jag har åkt mot de som har fäste och de har bättre glid när man står glider i fartställning. Det är ju framförallt när man står och stakar. Kroppstyngden går ju upp och ner, så skidan går ju ner lite i snön när man stakar. Och om man fäste då bromsar det lite, så att det är framförallt när man stakar det är fördel. Och
så Skipod 157 kan slå hål på en liten myt där ikväll. Kan vi göra det?
Ja, verkar lurt.
Mm. Och det är lite häftigt.
Ja, verkligen. Och det känns ju som det går mer och mer mot det här. Det är ju fler och fler som anammar lite av Bysses varianter. Att man byter mer och mer mot stakning. Och loppen går väl lite mer ditåt också.
Mm. Vad tycker du då, Robban? Är det tråkigt att diagonalen försvinner?
Det var mycket bättre för. Jag säger som morfar. Det var mycket bättre för. Jo, men det var ju så. Ni skulle ha sett Sigvard Jonsson, han som vann Vasaloppen 1956 och kom från Rossen. Han stakade inte många tag.
Det kan jag också tänka mig.
Han stannade och käkade pannkaka 3-4 gånger under Vasaloppet också i och för sig. Men jag tycker faktiskt att det är jätteroligt att utvecklingen går åt det här hållet.
Du är för stakningen?
Ja. Jag tycker det är...
Finns det inte något visuellt och liksom någonting som man kan förknippa längdskidåkning väldigt starkt med diagonal? Alltså, finns det något vackrare än en duktig diagonalskidåkare? Alltså?
Nej, det är ju jättevackert. Men det var jättevackert kan man väl säga. På, tycker jag. Jag är ju lite mer vinklad i min sätt att se det här nu också, eftersom jag har gått över mer och mer mot stakning. Jag har varit bedrövd på staka hela vägen i min uppväxt. Men nu måste man ju följa utvecklingen helt enkelt. Och, ja, och då gäller det ju att ta tjuren med hornen och börja staka. Och jag tycker det är riktigt mäktigt att se de här stakkanonerna. Det är Bysse en av dem, och då de stakar ifrån folk som diagonalar upp för, och det är ju riktigt mäktigt att se tycker jag.
Ja, för alltså, man får ju känslan att det ska gå mycket saktare upp för, men det är ju också en liten myt, är det inte det?
Ja, det är en slakmota, då är det ju så att stakarna kör ifrån de som diagonala.
Ja, för det kommer till en brytpunkt då det kanske går fort, eller då det förmodligen går fortare och diagonala, men sen frakt upp för då staka, om vi pratar elitskidåkaren då, fortare stakning än diagonal. Men lite mer uppför, lite brantare uppför, då går det fortare. Vi tänker Kosam och backen till exempel, ett bra exempel. Där det är så pass brant så att man precis klarar av att hålla skidorna i spåret. För när man går ut och saxar, då är ju helt plötsligt skillnaden inte lika stor. Precis. För att då åker man ju mycket på kanten på skidorna och hämtar kraften därifrån.
Sen tror jag också att utvecklingen är ju bara i startgroparna i stakning. Det är, tänk dig de som är ung och barn som börjar staka. Det kommer att bli häftigt i framtiden tror jag med stakningen. Det...
Kommer diagonalen försvinna?
Det beror på med banor. Alltså dagens banor, så det behövs nog bli tuffare banor. Men samtidigt vill jag ha det här kampen mot diagonal mot stakarna. Att det är en liten spänning att det är...
Det... Vinterkriget, kampen mot. Men alltså, jag tänker, för motionären måste det ju ändå, alltså det kan inte vara så många procent av de som åker längdskidor som är tillräckligt stark för att tjäna på att bara staka ett Vasalopp till exempel.
Nej, det tror jag inte det...
Och det är väl också blivit en liten myt, eller om man ska säga, att det känns ju som att det är ganska många elitmotionärer och kanske till och med skicket under elitmotionär led 3-4 börjar kolla på stakning på Vasaloppet till exempel då.
Ja, det är ju väldigt många som...
Vad tror du där? Alltså, vart kan man dra gränsen? Är det verkligen...
Ja, bra fråga. Det... Jag vet inte.
Ja, det är en befogad fråga skulle jag säga. Det är ju många damer också som man har sett testa på stakning, ja. Och
ska vi inte glömma, så är det.
Och många damer som gör det väldigt bra.
Ja.
Men det finns ju andra vägar att gå också, så att säga. Då man inte orkar. Så då får man ju...
Nu är vi inne på lite fusk här, eller?
Ja, precis. Jag tänker lite
skate. Brunt klassiskt, nej?
Ja, det skulle man också kunna säga faktiskt.
Elaka tunga kallar det för brunt klassiskt. Men det är väl lite blodsocker som spökar, är det inte det? Du blir lite yr och så...
Ja, tar lite... man något skär. Jag ska väl inte kasta allt för mycket sten i glashus här. Men det är ju den lösningen som ofta tas till då. Det...
Och det är väl ändå tråkigt? Alltså det är väl en tråkig utveckling med stakningen?
Jättetråkigt. Och det...
Hur ska man göra för att liksom...
Ja, det är ju lätt på elitnivå att göra någonting. Men det är svårt att göra någonting åt alla motionärer. Det är... Jag vet inte. Det är ju... Jag tror mycket gör att sköter sig eliten. Då gör nog... De flesta som dem. Så att, men sen på eliten, det är ju bara att det ska vara straff för de som håller på att skata. Som det har varit hittills så är det ju helt rent ut sagt bedrövligt att det inte är någon straff.
Dödsstraff eller?
Ja, inte riktigt så hårt, men...
Det räcker med en peppis.
Ja, precis.
Alla ondskan, kanske. Jag vet inte.
Alltså, jösses. Jag klarar inte det här.
Ingen peppis.
Nej, nästa ämne. Stora skillnaden, Fredrik Byström 2015-2016 mot fjolårets säsong. Vi kanske ska ta lite bakgrund på Fredrik. Han är ju en sprinter, precis som du var från början, Robban.
Ja, han är en sprinter av rang dessutom. Var ute och dansade några år i världskuppen och...
Lite ut och in i landslaget under ganska många år.
Ja, fick ju faktiskt hänga på och brinte sån här. Några tävlingar och vi bodde några helger i lag till och med. Så att...
Det var snarare jag som fick hänga på Byström.
Nej, du. Tiden.
Men jag och Fredrik har ju dessutom några medaljer tillsammans från SM-sammanhang.
Så... Ja, och man kan ju tycka att det är ganska långt mellan Vasaloppet och en skatesprint. Men rätta mig om jag har fel, det finns medaljer på teamsprint i skate ihop, gör det inte det? Eller är det klassiskt?
Medaljer finns det.
Ja, men inget guld i skate.
Nej.
Men guld i klassiskt har ni.
Ja, två stycken.
Ja, det är värt en applåd tycker jag. Ni får applådera åt er själva, annars låter det pinsamt. Ja, snyggt. Två SM-guld här alltså tillsammans. Vad tar du med dig mer ifrån tiden med Robin liksom? Det har blivit ganska många år, både i landslag och inte minst klubblag då.
Ja.
Tävlar för Orsa idag.
Ja, precis. Jag fick ju äran att tävla med Brynte i Sollefteå. Lärde ju känna honom på skivgymnasiet och vilken fantastisk människa. Nu är det massa skryt, men det är
få. Berömström.
Jag betalar det sen, Berömström.
Fredrik Berömström.
Nej, men det är få människor som är så, alltså, så glad och framåt. Och det händer alltid massa roligt och busa.
Ja, det gör ju det. Och därför blir man ju lite sugen på att höra ett exempel. Alltså, har du någon historia du kan släppa här i allmänhetens mörker?
Kniven på strupen direkt.
Ja, det kan man säga.
Ja, det har ju hänt jättemycket nu. På tunghäft där.
Men du då, Robin, om vi ska ge lite betänketid, kan du kontra med någon bussehistoria?
Ja, jag brukar ju bo tillsammans med Byström ganska ofta. Jag kommer ihåg en gång när vi bodde i... Ja, dels så klagade jag på att jag snarkar och det har jag aldrig hört. Och dessutom så... Han är ju av det kyligare slaget, så han vill ju ha... helst ska man ju bo i en iglo. Och jag gillar ju kyla, det är inte det. Jag gillar också att det är kallt på rummet när man ska sova och så, men... Med Bysse, då ska det ju, jag kommer ihåg någon gång, då öppnade vi fönstret och det var ju is hela vägen in på golvet på morgonen då man vaknade. Och då trivs Bysse, man sov utan täcke då.
Ja, jag är lite kyla av mig och gillar kallt på nätterna. Så att, ja, det var väl lite väl den natten. Det...
Ja, vad fint.
Ja. Jag känner igen det där.
Ja, men en grej, det bodde på ett hotell och det, inför en tävling och så här. Men vi tar bilen och får ut och... kör lite grann. Och så drog vi iväg. Kommer tillbaks till parkeringen och det var ju fullspätta. Det var åttor och fyror och ettor och runt. Och sen var det ju någon som kom ut också. Tyckte inte det var så populärt, men det gick bra ändå. Så att det är händer alltid något roligt.
Snackar vi Sundsvall nu?
Nej, det...
Jag vad inte. Snackar du
på? Nej, jag har en annan historia på den här.
Det var ju inte ens jag som körde den gången.
Var det inte?
Jävla hus.
Tal på alltså lite käng. Vad synd. Hörru, vi spårar jag. Jag skulle ju fråga stora skillnaden. Det har ju hänt en del från de här sprinttiderna i landslag och Sollefteå till långloppssatsande Bysse som har varit satsande i långlopp under... Ja, vad är det? 4-5 år där någonstans?
Ja, jag har ju halvdåligt minne, men det börjar väl bli något sånt.
Ja, och till i år så kan man väl ändå säga att det har hänt ganska mycket. Alltså det har varit en stor förändring.
Ja.
Berätta.
Nej, jag har ju förmånen att kunna satsa fullt ut på skidåkningen. Så att i år kan jag kalla mig proffs och kan fokusera fullt ut på att träna och framförallt att vila.
Ja, det blir lite mer effektivitet och kvalitet i vilat.
Så att tränar ju betydligt mycket mer, men jag känner mig ju mycket piggare. Så, och det är ju mycket för att jag kan vila.
Hur mycket tränar Fredrik Byström? Alltså, det här är ju svårt att sätta perspektiv för de som inte förstår. Alltså, hur mycket snackar vi? Hur många antal pass? Eller räknar vi timmar? Eller hur tänker vi?
Ja, jag räknar ju timmar. Och jag har ju en plan på 880 timmar totalt i år. Och det är ju mellan... 20-30 timmar i veckan under sommaren, så att det är ju mycket, mycket timmar och hårt slit, men det än så länge fungerar det bra och när jag får vila och så att...
Hur mycket har du tränat tidigare år som mest i din karriär då? Är 880 lät rejält i mina öron?
Ja, det är ju mycket och spänner ju bågen rejält och jag har ju varit uppe i drygt 700 som mest förut, så att från de senaste åren så är det ju en rejäl ökning.
Om man skalar ner det här då till veckor, alltså en vanlig vecka, hur ser det ut? Det varierar mest, tänker
jag. Jag har ju ändrat om, det har ju alltid varit två pass om dagen och allt, men nu kör jag ett pass om dagen. Och det är ju mycket med familjen att då sticker jag ut tidigt, frun lämnar dotter på lag, sen hämtar jag hon... sen på eftermiddagen mellan 2 och 3 tiden.
Då är du färdigtränad då?
Då har jag tränat och ofta så är det ju mellan 4-6 timmars pass. Så då har jag kört mitt pass och fått vila lite och sen får jag hämta dottern på dagis och sen blir det lite leka som andra pass då.
Jag måste ju slå ett slag, jag gillar ju Instagram. Det är ju någonting som jag går igång på lite grann här. Och jag blippar ju igenom ditt Instagramkonto som man för övrigt gärna kan följa.
För ja, det vad har du för användare? Ett Fredrik Byström, är det så?
Ja, Fredrik understreck Byström.
Så är det. Byström. Ja, det håller med Robin, värt ett besök. Mycket inspiration och glädje där.
Ja, och det var en bild jag tog med mig därifrån. Det var ju ett träningspass som var brutalt här nu för några veckor sedan. 6x14 minuter läste jag mig till.
Ja. Och vi har inga detaljer på vad det var för rörelseform eller intensitet, men det kan vi ju fråga huvudpersonen.
Ja. Man skulle ju vilja grotta ner sig lite i det här
passet. Ja, jag håller med.
Det är inte som ett skidgymnasiepass i ett årskurs ett.
Inget blöjpass direkt.
Nej.
Som Vilda skulle ha sagt.
Precis. Nej, men det är ett väldigt hårt pass. Alltså det var väldigt tufft mentalt också. Körde ju i fina Orsa och det är ju ner från Orsa upp till Viborg. Så det är ju upp för i stort, ja det är upp för hela vägen.
Så det är alltså en intervall vi snackar som tar 14 minuter?
Ja, ungefär. Så att, när det blir så lång tid är det ju svårt att ligga på jättehög puls. Det upplägget på det passet så körde jag att alla intervaller skulle gå fortare och fortare. Så första intervallen, där var ju, ja, det var ju A2 typ snabb distans. Men sen sex sista blev rätt så hård faktiskt. Och sista, då är det ju i stort sett maxkörning upp. Och så att det är ett tufft pass.
Det är rejält mycket intervalltid då på ett sånt pass.
Ja, vi kanske ska förtydliga det här. Alltså vi kör 6x14. Då är det alltså 6 stycken 14 minuters intervaller. Men ja, du rullar ner eller har du skjuts ner?
Nej, då rullar jag ner. Så är det ju ungefär 7 minuters vila.
Så alltså 14 minuter effektivt, 7 minuters vila och så kör vi 6 gånger. Samma startpunkt, samma målpunkt.
Ja,
lite snabbare vill vi ha under hela passet.
Då. Sen under backens gång så har jag 2 stycken alltså checkpoints där jag har mina tider så jag ser att jag hela tiden förbättrar mig.
Och du följer med pulsklockan om misstänker jag.
Exakt.
Låter som ett pass för mig det där Lars, fast då tror jag kan gå första intervallen.
Jag tycker du snackar ner det Robin. Du skulle ju kunna hävda dig i det här. Men alltså, det är ju ändå ett brutalt häftigt upplägg då, 6x14. Vi kommer från en värld där från skidgymnasie, ålder och uppåt brukar ligga runt. Ja, vad skulle ni säga? Vad är den normala? Alltså en total intervalltid ligger väl runt 40-45 minuter kanske. Normalt sett. 30 minuter till 45 minuter kan man säga.
Ja, precis.
Och när vi säger total effektiv intervalltid så menar vi då alltså I det här fallet så blir det ju 6x14 minuter. Vad landar vi på? 1,5 timme?
Ja, knappt.
1,28?
Ja.
Kan det stämma?
Nej.
Nej, det ska inte ge mig ut på något sånt där.
1,24 i alla fall.
Ja, 1,24 kanske stämmer, precis. Och det är alltså nästan en timme mer total effektiv intervalltid. Men du var inne på det. Intensiteten blir inte som man kanske om man skulle köra till exempel 6x6 minuter då.
Nej, men precis. Det är så. Det är ju... Det blir mycket, visst det hade ju mycket intervalltid i puls, men det blir ju väldigt tufft muskulärt också.
Mm.
Och det är ju mycket det som jag vill åt för att träna långloppen.
Och det är bara stakning, det kanske du sa, men ja,
ja
det är bara stakning, såklart.
Hur känns det då för att ha gått över? Jag vet ju, jag spelar fotboll och pingis och tjofaderittan med dig, men hur känns det för att du som har lite koll på bollar och sånt här, att bara... köra en sak, stakning liksom, eller spelar du fortsatt fotboll?
Nej, jag är väldigt sugen på att spela fotboll. Om jag inte håller på allt för länge till så kommer jag börja spela fotboll när jag lägger av. Men utifrån kan jag tänka mig att det ser väldigt tråkigt ut att bara stå och nöta stakning. Men stakningen blev så mycket mer för att det är så mycket deltekniker i stakningen som gör det så häftigt. Alltså, staka upp för är ju en helt annan teknik mot för att staka på plattorna. Och det är det som är så häftigt att det blev den utvecklingen.
Vad är den stora skillnaden om du ska försöka lyfta fram någonting? Stakning tekniskt upp för kontra platten?
Det är upp för, om man säger, det blir mer en dragande att få att det är bålen som jobbar, just ingenting på armarna, utan det är att få en nyttiga kroppstyngden och att det är som en dragande känsla uppöver, att det är bålen som jobbar.
och på platten.
Ja, då blir det ju mer att hitta ett stäm, alltså att man kommer fram med stavarna och att man får ett, en bra träff i stakningen. Givetvis så är det ju bålen som är det största där också, men det blir en mer träff som man ska söka efter på platten.
Vad säger du, Robin?
Ja, jag förstår vad han pratar om, men jag har lite att grotta ner mig i den här stakträsket som jag inte riktigt har kommit in i riktigt
den
än.
Ädla konsten stakning, ja.
Precis.
Ja, det är häftigt det där alltså.
Man är ju lite sugen på Bysses målsättning till vintern här. Man,
ja, nu har vi helt plötsligt gått som heltidsproffs. Du sa till mig i våras att fan, jag vet inte om jag har tränat för att bli bäst tidigare. Mm. Jag kanske bara tränat för att genomföra träning. Alltså, kommer du ihåg att vi pratade om det där i Ulricehamn tidigare under åren? Berätta lite grann.
Ja, jag har som egentligen tränat för att kunna hänga med så långt som möjligt. Som i fjol då, på långloppen. Men nu är ju alltså att jag vill ju vinna tävlingar. Och jag vill vara första i mållinjen. Och jag siktar högt och upp mot stjärnorna. Så att ja, jag vill vinna tävlingar och jag tränar för att vinna.
Det är ju någonstans essensen i det vi håller på. Men det är lätt att glömma alltså.
Ja, det är ju så alltså, ja. Det är jätteviktigt. Och det man säger, min motivation i år är ju större än någonsin. För jag har så klart och tydligt mål vad jag vill. Och det gör mycket.
Ja, känner du stor skillnad i motivation? Alltså på grund av en annan målsättning?
Ja, det gör jag. Det är helt klart.
Och det, du vill vinna tävlingar. Har vi någon konkretare än så? Liksom, eller?
Topp 157 på...
Topp 157 exakt. På Vasa, ja.
Ja. Men visst, det är ju... Alla Ski Classics lopp, det är ju väldigt stort. Men det är ju, Vasaloppet är ju det största. Så att det, drömmen är ju att komma först där någon gång. Så att...
Mm. Vad säger du, Robban? Du har ju följt Byström under många år. Märker du skillnad i år gentemot tidigare? Och nu ska du svara ärligt, inte något insmörat svar här nu.
Nej, givetvis. Jag brukar nog kunna vara hyfsat ärlig.
Jo, det är sant.
Och överlag så, jag har inte tränat allt för många pass med Byström i år. Men jag vet ju att han brukar vara en brutal alltså, rejäl som han skulle ha sagt själv. Rejält duktig på sommaren.
Jo, det är sant.
Alla år, alla år så har han ju varit snuskigt jäkla bra på sommarhalvåret. Men nu då jag tränar här i några dagar också, tycker jag det känns som att han är nästan ännu värre.
Han är riktigt snuskig alltså.
Han är flottig alltså.
Han är flottig.
Ja, han är, och framförallt tycker jag han har breddat sitt spektra vad det gäller stakåkningen, och de har ju sett. Det spelar ingen roll om det går upp för, ut för eller platt först. Det går fortsatt fort för Fredrik.
Ja, vad kul. Ja, jag det sitter på samma känsla.
Det kan ju du tycka. Ja. Du ska ju inte möta han i vinter.
Nej, exakt.
Själv sitter man ju på den här kanten och då vet man inte om man tycker att det är lika kul när vi ska dra igång intervall nummer 3.
Ja, men det där tycker jag är en bra poäng med Byström. Alltså, han har ju lärt mig en grej där som jag verkligen kommer ta med mig vidare i livet från de år vi hade i teamet. Och det är ju det att Robin Bruntesson ska ju inte sitta och känna sig kass. Fan att jag inte hänger med Byström, vad kass jag är. Han ska ju säga, Fredrik Byström är bra.
Oh, han är ju det.
Alltså det är det som är essens. Det är så många gånger man säger att man är kass själv för att man inte hänger med någon som är bättre. Och då ramlar man ju, inte bara skjuter man ju ner sig själv, utan man skjuter ju också ner den som faktiskt presterar bra. Och det här är ju liksom Byström, det är verkligen en grej jag har lärt av Fredrik. Och det är ju det att vi slår varandra på axeln istället för att slå ner varandra liksom när vi ser en bra prestation. Det blir ju så jäkla bra i en grupp. Alltså det är oavsett om vi snackar lagsporter eller om vi snackar individuella idrotter. När man är ett team och ett lag som jobbar ihop, alltså den typen av attityd och inställning är ju alltså...
Så du fick också stryka Byström?
Ja, det kan man säga.
Ja, men jag håller med fullständigt. Det är så mycket roligare när man är ett lag och verkligen man peppar varann och hjälper varann. Och så att...
Ja, nu tycker jag vi bollar vidare till alla som lyssnar alltså. Nästa gång ni blir slagen av någon, oavsett vad det är, så ge dem en klapp på axeln och gratulera till bra prestation snarare än att stoppa huvudet ner i sanden och tycka att ni är skitdåliga. Alltså.
Exakt.
Grymt.
Eller så ringer ni mig, så kan vi ta en duell.
För självförtroendekick, eller vad?
Precis.
Alltså,
så ska jag höja självförtroendet åt dem.
Nu ska vi höja självförtroendet vad gäller musik. I alla fall jag ska göra det. Jag tror inte att det är samma effekt för dig.
jag går på min inslagna väg här.
Hörde, vi måste ju fråga musik. Vad lyssnar du på? Du var ju inne på det där lite grann när vi hade fakta-apprutan där.
Ja, det är ju mycket... Ja, lite techno tjosan, så att... bästa låten just nu... vet jag faktiskt inte vad den heter. Men den är riktigt bra. Det kan jag nästan säga direkt.
Det kan jag säga direkt. Det kan jag förstå. Men vi har väl ett litet musikquiz. Vi kan i alla fall en låt här som vi ska pröva och se om du är tillräckligt up to date helt enkelt. Och sen Lasha kan ju det med gitarr och grej. Så jag kommer väl att plinka på mitt vis och ska vi väl se om du kan knäcka vilken låt det är, eller?
Ja, jag tror att Robins bidrag kommer göra lite svårare faktiskt. Så kan man väl säga.
Ja. Det brukar bli så.
Ja, jag tar plats här vid gitarren, Robban. Och så blir det som sagt ett quiz här. Vi ska spela en låt som ligger på hitlisterna just nu. Jag kommer ju då kompa på min, om jag får säga det själv, väldigt vackra Gibson-gitarr. Och Robban ska kompa på någonting som han har köpt på Barnens Hus. Vi kallar den för prestationsångestflöjten, är det inte så? Den brukar inte fungera när
Den är lite dålig den här, det ska ni ha med er. Jag har ju dåligt grundmaterial. Men jag ska göra det bästa utav det. Klappa mig på axeln och gå till helvete.
Ja, jag kommer säga att jag känner mig rätt bra efter det här. Nej, men så här är det. Vi kommer spela ett intro, ett färdigt intro. Du kan sitta lugnt och fint. När vi är klar med det, då kommer du få säga vad du tror att det är för låt. Men ja, har du förstått?
Jajamän.
Som sagt, en låt från hitlistan. Robin, vad vill du beskriva vad du ser just nu, Fredrik?
Ja, det ser ut som han har ett sugrör och så någon litet minipiano.
Just det, det stämmer. Det är ett blåsinstrument.
Ja, precis.
Ja. Håll avstånd.
Ja.
Jag behöver inte komma så mycket närmare mikrofonen.
Tror du det kommer låta ändå?
Jag tror det.
Det beror på, den här har prestationsångest.
Ska vi pröva?
Jag och Lasha i alla fall testade den här förut någon gång och då på scen, då har den tvärnöpe. Vi testar nu då.
Ja, vi har ljud, okej. Okay. Robban, whenever you're ready.
John Guidetti!
Är det Tim?
Det var allt.
En gång till, Robban, du klarar den här. Men det är lång i början här, inte?
Jag skämtar va? Ja. Jag skämtar va? Nu kör vi!
Ja, nu kör vi! 1, 2, 3, 4. Det är okej. Han går till sitt lilla instrumentbord och plockar fram vad vi kallar näsflöjten här alltså. Ska vi testa ett? Ja, du kommer väl in i det där sen så småningom. Han är en svärmorsdröm, bäst i världen att ge beröm. Han dominerar våra pass, han är i en egen klass.
He means all the world to us. Fredrik Byström.
Underbar näsflöjt.
Fredrik B, Fredrik B.
Sen när han gör entré.
Fredrik B, Fredrik B.
Han gillar ju buffé.
Fredrik B, Fredrik B.
Han är en schysst trofé.
Fredrik B, Fredrik B.
Har du gonorré?
Vad fan?
Det var inte det.
Fredrik B, Fredrik B.
Han är den schysstaste.
Fredrik B, Fredrik B.
Han är min polare.
Fredrik B, Fredrik B.
Han är svensk mästare.
He means all the world to us. Fredrik Byström. Fredrik Byström.
Ja, det är bra, Robert. Du får gå, du får gå på axeln i alla fall, så kan jag väl säga.
Alltså ni är ju grymmast.
Ja, det var en liten hyllningslåt där till alla två Fredrik.
Ja, jag är inte nöjd med min insats.
Ja, det var ju svinbra ju.
Ja, men alltså, den kom på busskots idag, Robin.
Den kom på busskots idag, jag kan försvara mig med det.
Ja, faktiskt.
Om det nu hjälper.
Nej, det är häftigt vad ni kan och överraskar och... Nej, det...
Men Fredrik Byström, vi ska ju snart till att runda av där. Men vi är lite intresserade av vad vi kan lära dem som inte är på din nivå men som tycker om att åka skidor. Vad är liksom, om du skulle ge ett favoritpass till en glad motionär?
Ja, det är ju, ska jag säga, intervaller.
Ja.
Och som motionär tror jag det handlar mest om att få upp pumpen, syreupptaget, och skulle nog säga skidgång eller löpintervaller i uppförsbacke är ett jättebra pass, och kanske 5x5 minuter.
För intervallträning, då snackar vi högoktanig konditionsträning.
Ja, precis. Köra nästan det som går, så att man kör så fort som möjligt så man orkar 5 minuter x5.
Så vi letar alltså upp en backe. Nu får du rätta mig om jag fel här. Nu ska jag försöka sammanfatta det. Vi letar upp en backe. Vi tar stavar i våra händer.
Precis. Typ klassiska stavar eller kanske lite kortare.
Men har man inte kortare så funkar det med klassiska.
Ja, har man inte stavar så funkar det att springa.
Bra. Man behöver alltså inte vara så bunden till utrustning. Exakt. Vi har en backe och vi har stavar. Och sen kör vi 5x5 minuter. Det betyder alltså 5 minuters intervallarbete.
Ja.
Hur mycket vilar vi?
Ja, aktiv vila, jogga ner och sen kör man. Har man inte en 5 minuter, då går det jättebra med 3 minuter. Och har man en backe som är 1 minut, då går det jättebra. Då kan man ju bara köra fler.
Just det.
Och har man ingen backe?
Då kan man köra på platten. Det är också jättebra.
Ja. Så, och vi vill ha, precis som du berättade i ditt pass, lite stegrande progression på intensitet också, eller är det...
Ja, alltså det, man säger ska gå så fort som möjligt totaltiden på intervallen, och smartast är ju att kanske öppna lite kontrollerat så att man
hellre går ifrån passen med en god känsla. Precis. Än att man sliter igenom 4 drag.
Ja, exakt. Ja,
men det är bra.
Mörka sig igenom de första helt enkelt.
Precis.
Det låter schysst.
Ja, men faktiskt. Det är grymt. Du har ju hittat lite träningskamrater i ditt nya hemställe Orsa också.
Ja, precis.
Nu får du rätta mig om jag har fel, men vi har alltså... Adel Stek har vi inte?
Jag har ju tränat några passman. Hans flickväns föräldrar bor i Mora, så han håller till där lite ibland. Stort. Jag har kört lite med han och det var stort att få träna man.
Adam Sten, det är alltså bloggkungen... Får man väl ändå säga. Kinesiska kejsaren, eller vad säger du Robin?
Ja, det också. Han var väl där och sopade hem någon tävling för något år sedan.
Vi gillar ju Adde, gör vi inte det?
Ja, det är...
Det är väl de flesta.
Ja,
kvinnfolk,
ja. Ja, men det är en rolig skidåkare. Han sticker ut. Han är inte... Hans blogginlägg är inte tråkskidåkarens blogginlägg, utan det är... han sticker ut. Och...
Ett tips.
Så, nej, det är läsvärt.
Och nu har vi här gjort favoritpasset. Hur skulle du tipsa en... förberedelse inför Vasaloppet. Hur ska man träna som motionär inför ett Vasalopp? Och speciellt om man kanske aldrig har åkt ett Vasalopp tidigare. Vad är viktigt att tänka på i förberedelsefasen?
Ja, alltså det gäller ju att försöka få så många mil som möjligt innan. Men sen när den börjar närma sig, om det är 1-2 veckor, då är det ju absolut för sent att börja tänka att man ska träna i kapp någonting. Utan då är det ju mer att bara må gott, käka gott och känna sig pigg och sugen på att tävla och röra sig lagomt. Och köra något intervallpass, lite fart och inte närmare än tisdag, onsdag kanske innan Vasan. Och sen är det bara må gott och ladda i mig rejält med mat inför loppet sista dagarna.
Och klappa alla andra på axlarna.
Precis.
Ja, de man åker med, då kanske de presterar bättre. Då får man en bättre resa själv. Nej, men det är väl en bra grej att sammanfatta där. Vägen mot Vasaloppet har börjat för fler än Fredrik Byström. Även för de andra som ska åka Vasaloppet, så kan det vara ett bra tips att börja nu, även fast det inte är vitt på backen då, kan
man säga. Exakt.
Strålande kul att ha dig i podden, Fredrik.
Ja, det är verkligen kul att få vara med.
Vi kommer lägga upp lite bilder och kanske lite, vi snackade om bromstekniker på rullskidor tidigare. Vi skickar in en länk här på poddens hemsida. Ni kommer få adressen här alldeles snart när vi är klara med programmet. Och när vi har fixat en adress.
Ja, och ni kan väl skicka in lite ris och ros. eller en kappax, sen kan ju gärna få komma och hembesöka oss och ge oss i sånt fall. Jag känner att jag behöver i alla fall en 300-400 000 klappar på axeln.
Vi skickar upp en liten åsiktsvägg som ni kan få lämna lite klappar på axeln till Robin och... Och vi klappar varandra på axeln och som sagt, stort tack Fredrik Byström. Och...
Vänta, jag har en sak till. Nej. Har ni något instrument som jag mot förmodan skulle kunna spela? Näsflöjt och sånt där vandrade luftspelspiano var ju bara glömma som det verkar. Så kicka in en sån länk också i sånt fall.
Ja, det kanske kan vara bra. Och har ni frågor eller funderingar till Fredrik eller till mig och Robin, eller har ni kanske önskemål om gäster eller så vidare, var inte rädd och... slå ner en rad, så vi gör ju det här för alla som lyssnar såklart. Vi är inte så självgoda att vi gör det för vår egen skull, även om man kan tro det. Stort tack Fredrik Byström.
Tack själv.
Kung Byström.
Kung Bysse.
Nej, det är ni som är kung.
Lycka till i vinter nu och jag hoppas att vi får se dig överst på pallen.
Tack, tack. Ni med.
Då lovar jag att klappa dig på axeln.
Ja, du ska få en klapp. Stort tack Fredrik Byström.
Tack, tack. Tack.
Skipod 157 hittar ni på lager157skiteam.com. Här hittar ni även extra material och fler avsnitt ur podden. Tack för att ni har lyssnat!